Min artikel var samtidigt startskottet till det massiva mediedrev som pågick i 14 år i flera olika rättsinstanser. I januari 1998 var jag en ung och ambitiös sportjournalist med jobb på finska notisbyråns sportredaktion. Jag visste inte då att Finlands före detta statsminister tillsammans med sina skiförbundskompisar snart skulle dra mig under kölen och förstöra min karriär som sportjournalist. Det var en process som idag betraktas som ett av de fräckaste bedrägerierna mot Finlands rättssystem. Jag heter Johanna Aatsalo och jag är din sommarpratare idag. Jag ska prata om vad som hände när jag avslöjade att en finsk hyllad skidlöpare hade köpt dopningspreparat. Jag ska också prata om tystnadskulturen kring toppidrott och om hur mitt liv förändrades för att jag på den tiden en ung blond kvinna vågade lyfta katten på bordet. I januari 1998 skrev jag en nyhet som avslöjade att skidlöparen Jari Räsänen hade köpt tillväxthormoner med det finska skiförbundets välsignelse. FNB publicerade nyheten och härifrån började en mardrömslik, enligt några ganska tragisk, kedja av händelser. Skiförbundets ledning, med vår tidigare statsminister Esko Aho i spetsen, försökte förstöra min karriär. Också journalistkollegorna på min arbetsplats vände mig ryggen. På bara några dagar förvandlades jag till hela nationens spottkopp i medierna. Plötsligt var det tillåtet att förolämpa mig och kalla mig inkompetent. En flicksnärta som hade gjort sitt arbete slarvigt. Mitt arbete som journalist utvärderades också enligt mitt utseende. På ett ögonblick omvandlades jag till en blåögd blondin. Ingen frågade hur artikeln på riktigt var gjord eller vad som på riktigt hade hänt. Skidåkning var nationens mest uppskattade och framgångsrika idrottsgren. Det var inte tillåten att kritisera den. Jag fick dödshot. Jag skulle sprängas i luften. Jag skulle föras bakom bastun för att lära mig en läxa. I flera år var jag tvungen att bevisa min oskuld. I den första rättegången år 1999 dömdes jag och chefredaktören Kari Väisänen till miljonersättningar för ärekränkning. Ingen i rätten trodde på mig. Jag försökte bevisa min oskuld på flera olika sätt, men det kändes som om jag bara skrek i motvind. När det var som värst fungerade jag att jag måste flytta bort från landet. Situationen var helt outhärdig och det var redan klart att jag hade förlorat både min karriär och mitt drömjobb som sportjournalist. Vem skulle anställa mig när jag helt klart var en risk för de goda relationerna till idrottsorganisationerna? Farhågorna visade sig också vara verkliga. Några år efter att härvan hade börjat besökte jag en före detta chef, chefen för Yles sportredaktion. Han sa att han inte kunde ta mig tillbaka trots min kompetens. För han måste, sa han, tänka på relationerna till den finska idrottens centralorganisation, SLO. Det fanns förstås också de som försvarade mig. Min jurist, chefredaktören, några kollegor, de viktigaste familjemedlemmarna och mina närmaste vänner. Många av mina vänner var skrämda och chockade över det bemötande jag fick. Men de kunde inte hjälpa mig på något annat sätt än genom att stödja mig, att finnas där för mig. Men 3 år efter att min nyhet hade publicerats, 2001, åkte flera finska skidåkare i Lahtis fast för att ha använt preparat som är förbjudna inom idrott. Skandalen fick sin början då den dåvarande landlagstränaren Kari-Pekka Kyrö glömde en läkarväska på bensinstation i Nedre Dikkursby. I väskan hittades sprutor och dopningspreparat. 5 dagar senare, 15 februari 2001, åkte 6 landlagsskidare fast för att ha använt de förbjudna hemohäs. Den här nyheten, som gjordes av andra journalister, slog ner som en bomb och nu hoppade alla medier på den. Här någonstans började situationen vända för min del. Efter många utmanande strider i domstolarna visade sig nu att jag hade haft rätt från början. Men före det här hade mitt liv blivit ett helvete. Jag skrev dagbok under hela den jobbiga tiden och tänkte att någon dag vill jag berätta om allt som egentligen hände bakom kulisserna och om vad allt jag har fått uppleva inom sportjournalistiken som kvinna och ung människa. Jag ville minnas allt. Också hur det känns att tappa livslusten, att vara som luft för sina kollegor, att sitta hos en kristerapeut och gråta. Jag hade inte råd att visa mig svag. Att avslöja att jag själv var nära att gå sönder under den tidvis omänsklig hårda pressen. Efter att jag hade avslöjat dopinghärvan hade det stått helt klart att jag inte kunde fortsätta jobba som sportjournalist i Finland. Så jag hade tvingats hitta en helt ny riktning som journalist. I idrottsvärlden hade jag blivit en persona non grata. En icke-önskad person. Ibland tänkte jag att jag borde flytta bort från Finland. För hur skulle jag hitta nya meningsfulla jobb efter de här stormiga åren? Till all lycka var det en onödig oro. Efter FNB flyttade jag till teknologibranschen där jag år 2000 blev kommunikationskonsult. Följande år började jag koncentrera mig mer och mer på fastighets- och byggnadsbranschen och började bygga upp en karriär som specialjournalist inom den branschen. Det var en av vändpunkterna i min karriär. Boken hade länge mognat i mitt huvud och plötsligt visste jag exakt hur jag skulle skriva den. Min bok, Paljastus, avslöjande, kom ut förra året. Där beskriver jag mitt maratonlopp för sanningen och ett justitiemord utan like i finsk rättshistoria. Men jag beskriver också mycket detaljerat hur det är att vara kvinna. Att bli sågad, annullerad och att omvändas till luft i en värld där reglerna dikteras av de män som sitter på de ledande posterna. Några år tidigare hade kulturlivet blivit omskakat av MeToo-rörelsen, sexuella trakasserier och rena rama kvinnohatet, en djup misogyni. Jag hade upplevt samma sak i idrottsvärlden som journalist 20 år tidigare. Då, som 30-åring, jag var den dumma flickan. Mitt kön var helt enkelt fel för att skriva en nyhet om dopade skidåkare. Jag blev kallad oerfaren fast jag var utbildad frosttränare idrottsfysiolog och magister från idrottsvetenskapliga fakulteten vid Jyväskylä universitetet. Jag blev även påmind om min alltför vilda fantasi. För jag, en av de ledande personerna i Skifondbundet, kallade min artikel en produkt av min otroligt vilda fantasi. Han påstod alltså helt på allvar att jag hade hittat på hela nyheten och att jag dessutom fått nyhetschefen, redaktionschefen och chefredaktören på finska notisbyrån att tro på den. Det riktades oerhört hård press mot mig för att jag skulle avslöja min källa. De vill säga berätta varifrån jag fått min information. Det blev också klart att man ville förstöra min journalistiska integritet. Man ville tysta ned mig och man ville censurera hela nyheten. Jag var helt enkelt fel person att komma ut med dopingsavslöjandet. En ung, blond kvinna, och det var tydligen väldigt fel. Själv trodde jag att nyheten skulle leda till många fler utredningar. Men istället började alla uppföljande nyheter handla om hur jag hade misslyckats som journalist. Det fanns inte rum för dåliga nyheter i den positiva berättelsen om finsk toppidrott. Bara goda vibrations och framgångshistorier var tillåtna. Man ville då, och också idag, berätta positiva, skinande blanka berättelser om idrottens brand, som också docent Mikko Salasuo skrivit om i sina forskningsrapporter. Den nyhet som ledde till mina helvetsår fick sin början då jag mötte en gammal bekant inom idrotten. Det här var över ett halvår innan nyheten äntligen publicerades. Vi började prata och höll sedan regelbunden kontakt. När hen första gången delade sina uppgifter om att en finsk toppskidåkare hade levererat medel som var förbjudna inom idrotten med mig, blev jag förstås genast intresserad och ville börja utreda det hela. Så småningom lyckades jag också från andra människor få fram information som bekräftade den första källans uppgifter. Vi brukar ju sträva efter att få speciellt så här stora nyheter bekräftade av minst två av varandra oberoende källor. Jag lyssnade, undersökte och tog reda på mer så gott jag bara kunde. Så småningom började jag se konturerna av en helhet som kändes otrolig, men sist och slutligen inte alls överraskande. Efter mer än ett halvår utredningar och otaliga diskussioner med flera personer var nyheten färdig. Den publicerades 1998. Artikeln var samtidigt startskottet till en massiva mediedrev som pågick i 14 år i flera olika rättsinstanser. Nyheten slog djup in i den finska idrottsfolkets kärna. I vår finländska identitet vill vi se oss som en speciell idrottsnation. Vi har vunnit medaljer i både sommar- och vinter-OS. Det visar vår idrottsnationalitet. Vi finländare är bättre än andra. Och vår självkänsla stiger när finländare vinner idrottstävlingar. Det finns mängder av talesätt vi har odlat i åratal. Vi säger bland annat att toppidrottarnas roll som förebilder har en stor effekt på barns och ungas motion. Eller att idrotten är en utomordentlig plats att lära sig färdigheter. Eller Toppidrottare klarar sig bra även i arbetslivet efter karriären och stiger till meningsfulla positioner. Men tyvärr är allt som sägs inte sant. Det handlar om tro eller myter. En del av de som kallar det goda narrativet inom idrotten. De som odlar narrativet är allt från före detta och nuvarande idrottare, ledare för olika grenförbund, tränare, sportjournalister, finansiärer, beslutsfattare och politiker. Enligt forskarna är tron och myterna jag räknade upp alltså bara berättelser, inte sanningen. Det här har de konstaterat i ett flertal studier och som en följd av det här de gått samma öde till mötes som alla andra som på olika sätt kritiserar idrotten. De har tystats och de har stängts ut från idrottsgemenskapen. Från idrottsfolkens sida. Oliktänkande tillåts inte och forskningsresultat som går emot det rådande narrativet kan nära på censureras bort från offentligheten för att det inte ska kunna ropa idrottens positiva narrativ eller till exempel påverka penningsanskaffning. Det här resultatet dementeras med väl genomtänkt argumentation. Forskarna stämplas som babblande akademiker som varken förstår gräsrotsidrottens eller toppidrottens realiteter. Också jag stötte på samma tikande mur. Men vad hände sedan? När jag en gång öppnade min egen berättelse och berättelserna bakom kulisserna. När den första nyheten publicerats en januaridag år 1998 skakades den finska skidvärlden i sina grundvalar. Idrottarna var chockade, tränarna arga, publiken blev frenetisk. Jag funderade om den starka reaktionen inom idrottsvärlden berodde på att nu blev också alla de andra rädda för att åka fast. Att reaktionerna berodde på att hemligheten var avslöjad. Men det fanns helt andra orsaker. Några hade läckt sin information till mig och hemligheternas gardin hade öppnats på ett fäkt sätt. Det var också andra sportjournalister som hade hört om dopningen. Men jag var den enda som började utreda och ville publicera nyheten. Många manliga sportjournalister, könet har faktiskt betydelse här, berättade för mig att de hade hört liknande rykten. Men de sa det redan i samma andetag att de inte var så dumma att de skulle ha publicerat information som de bara ansåg vara rykten. Men det visste nog också. Och senare fick jag veta att några dagar efter att min nyhet publicerade så hade skiförbundens dåvarande cheftränare levererats förbjudna hormonpreparat till biträdande tränaren Kari-Pekka Kyre. Han skulle förvara preparaten hemma, som om de ville invika honom i samma konspiration och tysthetskultur. Ett liv baserat på lögner hade börjat. Min bok Paljastus kom alltså ut i januari 2024. Min förläggare och jag var beredda på en mediestorm. Vi mindes ju hur det hade varit då när den ursprungliga nyheten om dopningen publicerades 25 år tidigare. Jag visste att min bok skulle väcka intresse eftersom jag hade valt att vara helt öppen. Så något slags mottagande förväntade jag nu. Men inte ens i mina vildaste drömmar hade jag kunnat föreställa mig hur positivt det skulle bli. Tvärtom hade jag försökt förbereda mig på samma skidstorm som 25 år tidigare. Därför hade jag byggt en mental skyddskupol omkring mig för att skydda mig, mina barn och mina närmaste, ifall den negativa feedbacken igen skulle bli olidlig. För i motsats till den tiden så finns ju idag alla sociala medier där det går att ge mycket brutal och hård feedback. Hittills har feedbacken på min bok varit överväldigande positiv och jag har fått massor av sporrande kommentarer av läsarna och lyssnarna. De har bland annat tackat mig för att jag var rakryggad och ansvarstagande. För att jag höll fast min källskyddet och framförallt för att jag vågade hålla mitt ansikte och stå fast vid sanningen. Också under den hårda pressen jag utsattes för då det var som värst. All den positiva feedback jag fått har förstås stärkt mig och känns väldigt bra. Jag avslöjar ju också mina allra mörkaste tankar under de allra svåraste stunderna. Också väldigt personliga och känsliga tankar. Det fanns till och med en tid när jag kände att jag kanske inte längre orkar leva. Särskilt efter att FNB-härvan blev en del orsak till min skilsmässa. I den stunden kändes allt som hände verkligen orättvist. Trots att jag har återhämtat mig från härvans värsta vågor och hittat en ny karriär som redan varat en lång bit över 20 år, så var strömmen av de positiva feedbacken balsam för mina ärrande sår. Jag började titta på allt som hänt med nya ögon. Jag började förstå alla fenomen som jag hade levt bland. Jag fick prata om den obarmhärtiga mediepressen och hur jag blivit nedtryckt, till inte gjort, nedtystad och cancellerad, tillsammans med andra som upplevt liknande saker. Jag förstod mina upplevelser på ett nytt sätt, som hur jag hade blivit ett isoleringsobjekt för mina egna journalistkollegor. Idag pratar psykologerna allt oftare om den sociala isolerings, ostrakismens följer för människan. Som de flockdjur vi är, klassas den sociala isolering som en brutal form av mentalt våld. Jag heter Johanna Aatsalo och jag är din sommarpratare idag. Det har varit intressant att följa med hur idrottsfolket, herrkärlskapet och särskilt de från skiförbundet har varit helt tysta efter att boken kom ut. Kanske de har tänkt att om man tillräckligt länge håller huvudet gömt i busken så märker ingen något och i alla fall börjar ingen ställa pinsamma frågor. Men jag undrar lite över sportjournalistikens tamhet. Varför har ingen på riktigt tvingats ut för att besvara frågan, hur känns det här nu? Kanske man inte vill gunga båten. Vem vet? Samtidigt har jag funderat på hur skiförbundet egentligen inte alls ännu har tvättat sitt egen bo riktigt ordentligt. Många av den tidens påverkare har kunnat sitta kvar på sina poster. Även om det kanske är en lite annan roll. Deras liv har fortsatt som vanligt, som om inga fartgrupp någonsin dykt upp på deras väg. Allra mest har jag undrat hur en del av de skidåkare som åkte fast i Lahtis har kunnat få fungera i olika kommentatorsroller i medierna under stora tävlingar. Och jag är inte den enda som undrar hur det är möjligt. Har man faktiskt inte hittat några andra som kunde ta de rollerna i Finland? Andra som skulle ha varit mindre nedsmutsade och som inte fällts för dopningsbrott i domstol. Jag tycker faktiskt att det här är ett stort imageproblem för skidförbundet. Eftersom man inte har tvättat sitt bo trovärdigt och ansvarsfullt, så faller dopningsspöket på sätt eller annat också över dagens verksamhet och belastar förbundets image. Skuggan vilar hela tiden över verksamheten. Vad berättade min nyhet om sportjournalistikens nivå då? Och hur har situationen utvecklats sedan dess till idag? Åtminstone hade dykt upp mera kritiska synpunkter på sportjournalistiken och den baserar sig inte mera enbart på fläktande eller på tanken att journalisten måste ha goda relationer till idrottsorganisationer, dess beslutsfattare, idrottarna samt tränarna för att kunna vara en bra sportjournalist. Till min glädje har jag också sett att unga journalister vågar hålla ögonen öppna och modigt skriva nyheter på ett nytt sätt som skiljer sig från den traditionella sportjournalistiken. Det har säkert varit bra att journalisterna också kan ha annan bakgrund än enbart fankulturen. Verkligheten har faktiskt varit mer än underbar. Även om merparten av recensionerna av min bok har varit positiva, har det varit förvirrande att läsa. I en del av kritiken hade hörts en klang av de förflutna. Det att en kvinna inte kan vara en trovärdig aktör i toppidrottsvärlden. Det har bland annat tagit sig uttryck i en häpnad över hur jag kunnat komma ihåg allting så tydligt. Men till min hjälp har jag såklart haft mina egna dagboksanteckningar, tusentals skrivna artiklar samt polisens och rättens protokoll och annat material. Jag har försökt berätta att i mitt huvud stannar saker kvar som tatuerade minnesspår. Attackerna mot mig var i sin absurdhet så grova att de lämnade spår efter sig. Det här minnesspåret blev kvar i mig på samma sätt som tragiska och våldsamma händelser i livet brukar bli. Vi kommer ihåg doften, platsen, otaliga detaljer och hur det kändes i den egna kroppen. Jag kommer fortfarande ihåg hur ångesten och frustrationen kändes, hur jag gick långa turer med mina hundar och längs vilka rutor jag gick för att hantera min stress och ångest. Jag kommer ihåg vad jag hade på mig och hur jag skaffade olika uppsättningar kläder till de många veckorna att utdragna rättegångsprocesser. Medieuppbådet var massivt och jag tyckte det var viktigt att se redligt ut på nyhetsbilden. Eftersom jag aldrig hade varit en kändis så var det påfrestande att kväll efter kväll se mig i huvudnyhetssändningar på tv och på alla de stora tidningarnas löpsedlar. Under en lång tid var precis allt publicitet som handlade av mig negativ. I en av recensionerna kritiserade skribenter de känslor jag skrivit i boken, alltså mina känslor. Det kändes helt orimligt. Han föll liksom i sin kritik in i mitt huvud och började berätta om hur jag borde ha känt och upplevt olika händelser. Jag avfärdade honom som ännu en av de kuppar som ville förklara bättre än jag själv hur jag borde ha känt och upplevt saker på rätt sätt. Jag önskar honom en framgångsrik fortsättning ifall han själv någon gång hamnar i en situation där han i 14 år cirkulerar på löpsedlarna och i utdragna, hårt bevakade rättsprocesser. På den internationella pressfrihetens dag förra året fick min bok det uppskattande yttrandefrihetspriset. Det känns stort och viktigt. Eller egentligen var det inte min bok som belönades, utan det jobb vi gjorde år 1998. När vi höll på och utredde dopningsanvändningen inom finsk skididrott och försvarade publikens rätt att få veta också otrevliga sanningar. I mitt pristall sa jag att hatprat och riktade trakasserier fortfarande inte har tystat ned mig, och jag underströk de ansvar som höll till yttrandefriheten. Vi måste vara modiga och uttrycka oss tydligare då vi till exempel berättar om saker som hotar vårt samhälle eller demokratins strukturer. Vårt samhälle är inte immunt för de utveckling som försvagar demokratin. Fast vi tror att vi som finländare på något sätt är bättre rustade att vårda demokratin. Maktens vakthund, journalistiken, måste vara mer och mer vaken i de tider vi lever i. Vi kan och får inte bli cyniska inför allt som händer. När jag stod på estraden med prisplakaten i min hand tänkte jag igen på allt som jag upplevt, och särskilt på hur jag egentligen orkade gå inom den i årtal pågående smärtsamma rättsprocessen. Vår process fungerar fortfarande som ett varnande exempel på hur rättegångar även idag kan användas för att skrämma och tysta ner medier, och på hur länge det tar innan sanningen kommer fram. Också i yttrandefrihetens lovade modelland. Jag förstod också att vår arbete hjälpte finländarna att förstå att segern aldrig kan gå före sanningen. Att en journalist inte ska vara en idrottsanhängare, och att den nationella hjälten inte står ovanför lagen i ett demokratiskt samhälle. Kampen för sanningen var lång. FNB:s nyhet om skidåkaren Jari Räsänens dopningsanvändning kom ut i januari 1998 och ledde till en rättegång där jag och chefredaktören Kari Väisänen dömdes för förtal. Vi och FNB var tvungna att betala kännbara ersättningar. Dopningsskandalen i Lahtis 2001 avslöjade ändå att FNB:s nyhet om Räsänen bara hade varit toppen av isberget. Även om FNB:s ursprungliga nyhet inte var fullständig, så visade avslöjandet om hur sex finska skidåkare använt hemohäs att de finländska skidframgångarna hade baserat sig på utbredd och fräckt användning av dopning. I bedrägerirättegången som började år 2011 visade det sig slutligen att Räsänen hade använt otillåtna medel redan under tiden före FNB-rättegången. Räsänen och chefstränaren för skidåkning, Pekka Väsöring, dömdes för grovt bedrägeri på grund av de uttalande som de hade gett i rättegången mot FNB. Efter boken har jag gett tiotals intervjuer och suttit med i olika idrottsrelaterade podcaster. Alltså i de manliga befästningar där man annars bara behandlar till exempel ishockey och fotboll. Jag har mötts med uppskattning och det känns som om jag äntligen har fått min röst tillbaka. Det känns, som du säkert förstår, oerhört bra. Hur var det då att skriva en bok där jag fortsättningsvis inte skulle kunna berätta allt? Jag visste hela tiden hur jag skulle börja min bok och hur jag skulle hålla fast vid källsyttet. Egentligen behövde jag inte göra annat än att sätta ihop fakta, narrativet och underbygga händelserna väl. När jag skrev in mina egna tankar om vad boken berättar om den tid allting hände och om den dåtida finns toppidrotten, så hade jag fått ihop en bok om politik, spel i kulisserna och journalistiken i toppidrottens värld. Till slut hade jag också skrivit en berättelse om kvinnans ställning, idrottens maktstrukturer, dopning och mord. Jag har aldrig gått med på att vara makthavarnas dörrmatta. Jag var tillräckligt modig för att stå bakom mina ord och jag bär ansvaret både för mina ord och för källskyddet. Ja, jag betalade ett högt pris för mitt mod, men idag kan jag säga att det faktiskt lönade sig. Det här var sista gången jag talar om det här saken. Jag heter Johanna Atsalo och idag har jag varit din sommarpratare.
Dagens sommarpratare var journalisten och chefredaktören Johanna Atsalo. Redaktör Jeanette Björkqvist. Sommarpraten görs av Parad Media för Svenska Yle.